Ja, då var det dags igen att fundera lite grann kring vad vi ska samtala om. Jag har tänkt en hel del den här veckan efter vårt glädjesamtal förra veckan. Och så uppstod en fråga. Ska man lägga locket på för att sträva efter att känna glädje? Eller ska man lära sig att hantera båda polen eller vad vi nu ska kalla det. Men så uppstod en fråga i mitt huvud också som jag tänkte höra med Karin om. Är glädje samma sak som att inte känna sorg och saknad?
Ja, då får jag liksom tänka lite utifrån så som jag uppfattar det
Det tycker jag.
och så som jag arbetar med det, med att egentligen är känslan vi har bara i stunden. Om man tänker glädje är ju ofta en rätt så kort känsla. Man blir glad över någonting eller man blir... Gunnar nämnde här innan vi började, det här kanske som en person som han refererade till, att känna tacksamhet är kanske också en typ av glädje, men är mycket mer tankar i det hela. Många gånger när man är ledsen och sörjer, som vi tog som en motkänsla, då är det ju ofta någonting i livet som triggar sorgen, något som gör sig påmint och som också mycket tankar. Det är både en känsla i kroppen, en fysisk signal, men det är också mycket tankar kring det. Men man kan ju sörja och i stunden också vara lite glad. Vi pratade väl om det, liksom det här med att sorg kan vara randig. Att man kan liksom bölja emellan olika känslolägen också. Men när man sörjer så kanske grundtonen är en sorg man tar sig igenom.
Ja, det är väl nästan nödvändigt att bolla emellan så att glädjen inte blir så dominant så att sorgen ligger som någonting som bara växer och till slut tar över. Man fattar ingenting.
Och då blir man ju väldigt lätt deprimerad om
Ja,
du
det är
tänker.
precis.
Alltså då är det inte ett naturligt förlopp kanske, utan då blir hela cirkeln blir ofta så här att man är ledsen i kroppen. Fysiskt så säger kroppen att den är trött och orkar inte. Det är mycket fysiska signaler i sorg och ledsenhet. Och så kommer tankarna, det är ingen idé, jag orkar inte. Och så blir man passiv, man drar sig undan. Och får det där liksom bara puttra ner och ner och ner och ner, då blir det väldigt mörkt och uppgivet. Lätt hänt egentligen. Och där kan man ju behöva nästan gå tvärs emot känslan ibland för att i ett ögonblick lite uppleva något man ändå är tacksam över eller något man kan bli lite glad över det här. Jag har mött personer som verkligen sörjer över någon som har dött till exempel. Och som sen har känt skuldkänslor för att gå ut och träffa sina vänner. Och där blir det ju också att bråka kanske med skulden över att också tillåta sig att gå ut och ta en fika med en person som inte kanske vet om ens en gång vad man är i för något läge, utan man gör någonting för att man också i ett ögonblick behöver få in en annan känsla.
Men då, det kräver någon slags medvetenhet som du säger att om man nu märker, och det är ganska svårt av egen erfarenhet, att på väg neråt, alltså att då, ja visst ja, jag ska plocka in någonting annat just nu för annars. Så, för de här känslorna förutsätter ju nästan varann. För emellan på något sätt kan jag känna spänningen emellan de här polerna. Det är ju där livet är. De behövs båda två.
Absolut.
Men en medvetenhet. Men när du nämnde just det här med isolering också, så slog det mig, vad hände egentligen under pandemin? Med de familjer där de inte fick träffas, de som äldre som var rädda och utsatta och ja, inte fick den där inputen av glädje när barnbarnen kom och hälsade på eller så.
Det var nog många som var mer nedstämda och fick liksom ställa om livet. Det blir ju så. Ibland är det så, tycker jag, intressant att tänka att ibland så hamnar vi utan att vi vill det liksom i mer av ett kristillstånd. När man definierar kris ibland så brukar man tänka att det är, man är försatt i en situation som man inte själv vill, men man kan inte snabbt problemlösa sig ur den. Och det var ju pandemin. Vi blev ju försatta i ett krisläge här, hela världen egentligen. Och vi fick förhållningsregler som vi kanske inte egentligen ville, trivdes med eller vad man ska kalla det för. Och då blir det på något vis att då rubbas liksom vardags det automatiska fungerandet och så. Väldigt lätt att det nog, för vissa kanske det blev trevligt istället. Om du tänker introverta personer som fick på ett sätt kanske mindre stress, inte behövde, kunde vara hemma och jobba.
Sant.
Väldigt individuellt.
Att slippa konfronteras med allt och alla.
Ja.
Ja, det är sant. Nej, men just det där, vad ska jag säga, den konstgjorda glädjen på något vis. Nej, men alltså, rättare, jag kan säga så här istället då. Att verkligen tillåta sig båda känslorna på något vis. Framförallt inte skam och skuld för att man känner sorg. Eller,
nej, verkligen inte.
Eller känner sig nedstämd. Och det är ju mycket som händer i världen idag som lägger sordin på tillvaron.
Ja.
Det går ju inte att komma ifrån. Och det positiva är väl att det kan väcka en eftertanke. Men att då ha någonstans att plantera de tankar, så här, i samtal, i funderingar, i tankar, i sätt att hitta en väg.
Men också att inte bli rädd för känslor.
Nej,
för det
precis.
Är min erfarenhet med att väldigt många tänker att det är något fel om jag känner mig nedstämd. Här. Det är liksom farligt läge. Det här måste bort. Medans ibland kan det vara kanske värdefullt att vara snäll mot sig själv. Där. Ja, men det går att förstå att jag faktiskt... om jag bara tar mig själv här, när jag ibland så kan jag vara väldigt känslig för att bara se på nyheterna. För jag tar så illa vid mig över hur det egentligen ser ut där, och då är jag kanske rätt så känslig för att ta in där, men det går att förstå att jag faktiskt blir ledsen över mänskligheten när det är så enormt många människor som lider för att andra människor av någon anledning beter sig som de gör. Och då blir det att jag måste vara snäll emot mig själv, att jag får bli ledsen, men sen måste jag också släppa. Det, alltså, för, om jag börjar grunna för mycket, då blir jag ju uppgiven. Sen får jag släppa taget om det och ja, vad kan jag göra här idag nu då, som är ändå... något. Det här, men, lite som vi var inne på, förnöjsamhet för några gånger sedan. Kan jag vara lite förnöjsam över någonting här? Jag kan återkomma till att nej, men nu, plocka upp boken som jag har här nu då, och läs några sidor. Dyk in i den.
Ja, utan att behöva se det som en flykt.
Ja.
Utan en medveten handledning eller ledning utav som du säger, att hantera, att möta. Och jag menar vad man kan göra. Det är väl just det här att man berörs. Det vore ju värre om man liksom, nu är det där på tv igen, vilken skit, jag stänger av och tittar på någon bra film istället. Men i och med att man berörs utav ondskan, om vi kallar det så.
Mm.
Mer kan man inte göra. Och sen är det ju som du brukar säga och som jag har tagit till mig och försöker leva i här och nu.
Mm.
Och det kan nästan låta klyschigt och banalt, men det är ju faktiskt så. Så länge man inte bidrar själv med onda handlingar och så, vad mer kan man göra?
Mm. Nej, det är något, även om det precis som du är inne, jag brukar, nu är det här inte tv, eller på sätt, ingen bild, men jag gör så här med händerna, försöker att få ihop känsla och förnuft och fråga mig själv, men vänta nu Karin, vad är vist att göra just nu? Och så är man lite still med sig själv här. Vad är smart och vist att göra nu? För ibland liksom tankeapparaten, oj vad den kan snurra iväg, och man är någon helt annanstans och man kan bli arg över hur det ser ut i världen och alltihopa. Men just nu så kan jag ju inte göra ett jota åt det. Då kan jag behöva dimp ner nu här. Vad är vist för mig att göra och fokusera på just nu i det här ögonblicket?
Men det i sin tur förutsätter att man kan tänka kritiskt och klart. Och ha, för jag menar, vissa saker kan ju vara signaler, yttre signaler, kan ju vara betingade så att säga. Att ett sånt input som att, ja, vi behöver inte ta någon detalj, men en input som skrämmer kan ju göra att du blir allt annat än vis.
Oh ja.
Så att det är ju så många steg i det här att medvetandegöra sig själv, inför sig själv. Att jag har faktiskt, kanske inte ska kalla det makten, men möjligheten att hantera vad jag gör utav en situation. Men är man...
Ja, men vet du vad, där tror jag att du är inne på liksom kärnan i alltihopa. För även om man har liksom en stark betingning här som du är inne på, att man blir väldigt, väldigt, väldigt rädd, så är nästan alltid utmaningen ändå, om man vill få till en förändring, att våga själv undersöka rädslan.
Ja, just det.
Ha sig med sig här. Känslor är inte farliga.
Nej, det är väl den första insikten som bör man
Man måste liksom förstå det. De kan vara obehagliga och impulsen är att fly bort ifrån. Men om jag vågar vara still och själv undersöka och ta reda på vad är det jag är rädd för?
Var går gränsen mellan rädsla och... ska man väl kanske inte använda så starka ord som psykos eller, men att man liksom går över gränsen och tappar greppet om att ens tänka tanken, vad ska jag göra nu? Utan känslan av att rymma är så stor så att
man brukar säga att det, om du tänker en fobisk reaktion, alltså man har en fobi, då blir man ju nästan som dysreglerad, kan man också kalla det för. Alltså man tappar det i stunden. Och då är ju rädslan liksom, impulsen att fly är bara omedelbar. Om man möter en person med en fobi, så här riktig fobi, så den drar ju bara liksom minsta aning om att triggern finns, om du tar en spindelfobi till exempel, det är bara boom, så är den borta. Det här. Men ändå, om man vill komma åt sin spindelfobi, så måste man ju våga möta både triggern och
känslan.
Så att man liksom mildrar rädslan. Man inser att rädslan går liksom att trappa ner där.
Ja, det där är väl verkligen en viktig information. Och som kan vara till hjälp kanske att komma till insikt att jag kan hantera det här om jag gör rätt. Och det kan ju vara liksom det första steget, så att säga. Det ligger på mig. Att göra någonting av det här. Men sen kan det ju alltså uppstå situationer som är så vilt främmande. Ja, jag kan inte hitta någonting just nu. Men jag, så kan jag känna lite grann idag i världssituationen. Man tror ju liksom inte att saker och ting är sant till slut. Men det är kanske det som gör att man inte orkar ta in. Men någonstans mitt i alltihop på det här. Det här skulle ju vara avsnittet 2 på glädjerubriken. Och på något sätt då så behöver man den här basen på något vis.
Ja.
För att kunna känna glädje sen.
Ja. Ja. En sak som jag kan se för många människor och som är väldigt vanligt om man tittar i vårt prestera-samhälle. Liksom. Vi förstärks ju i att vara effektiva, prestera, leverera, ansvar och så vidare. Men att leka, busa, njuta, är ju beteenden som ofta genererar glädje. Och konstigt nog så är det svårt. Vissa kan inte det.
Nej. Skulle de kunna?
Ja, man måste kanske våga gå utanför sin bekvämlighetszon. Vissa skäms kanske för att göra något. Något lite
som att dansa små grodorna till exempel.
Ja. Man är rätt så skamstyrd kanske. Ja. Och då kanske man får hitta något annat att göra.
Du nämnde förra gången.
Ja.
Och jag sa att jag kan till och med känna lite avundsjuka. Jag vet inte, det är skillnad mellan avundsjuk och avund. Ja, det var ju ett annat kapitel. Men just det där när du beskrev hur du bara kastar loss och bara dansar. Och det kan du göra ensam hemma eller gå ut på någon lokal eller så.
Ja, det var länge sedan i och för sig på lokal.
Jag vill inte säga någon annan då. Så. Men ja, det finns inte på kartan.
Nej.
Och det kan jag känna liksom, jag skulle vilja det.
Ah.
Släpp loss. Och stå inte där och bara försöka vara rolig.
Ah.
Utan, ja.
Ah. Why not? Nästa gång skulle jag ha gjort det. Nej, jag bara skojar.
Ja, du fick hon skratta i alla fall. Ja, nej, men det där är så viktigt. För man känner ju direkt. Vi var nu i helgen på ett körinternat. Fantastisk upplevelse. Dels i ordets rätta bemärkelse, gemenskapen, god mat och sen otrolig ledarskap och sångpedagog. Med en humor alltså som slog nästan Johan Glans. Med sån här skratt liksom som kom nerifrån tårna.
Ja, men då har du väl haft en väldig dos av glädje.
Om liksom, och då nästan som man, ja, men jag tar lite av den där dosen just nu och tänker på det och gläds åt det. Det var så häftigt. Och då är ju liksom både psyke och fysik med.
Om du tänker där och försöker minnas tillbaka, visst är det också att man är extremt närvarande och man bara släpper i stunden.
Mm.
Och det är ju lite det som är glädje med. Att man har ingen agenda. Utan man bara, man släpper, man blir rätt så öppen. En behandlingsmetod som jag så kallar man det för att vara radikalt öppen.
Mm.
Man har ingen agenda. Och då är man mer spontan där. Och det framkallade säkert han i er där.
Absolut, absolut. Och nu kan jag känna en ledsnad komma utav att få vara nära glädjen.
Ja.
Kan du förstå det?
Ja. Ja, men det man släpper i båda känslorna.
Ja, och samtidigt inte tillåtit sig kanske. En tidig programmering.
Mm.
På något vis att det är liksom ingen idé. Det var ganska påtagligt faktiskt nu när du berättade just det. Att...
Ja, jag såg det på dina ögon.
Gjorde du det?
Ja.
Ja, det glädjer mig att man inte håller masken för mycket. Nej, och någonstans mitt i alltihopa så tror jag, och framförallt idag som det ser ut, att kunna delge varandra de här tankar och funderingar och känslor. Och nu såg du på mina ögon och så vidare. Att man delger varann.
Mm.
Så att man liksom normaliserar det där som man försöker hålla masken inför på något sätt.
Ja.
Utan att det är en normal känsla och delge varandra. Prata med varandra. Då försvinner en stor del. Så har det varit för mig. Just samtalet har betytt jättemycket under de här åren.
Ja.
Som kallas livet. Och
också samtala med sig själv, tänker absolut. Jag. Det här ha sig med sig är ju också en typ av alltså bli bästa vän med sig själv. Låter ju också klyschigt, men det är någonting där med att vi ska ju leva med oss själva hela livet.
Mm.
Det är liksom den närmsta relation man har med, och det är med sig själv. Och ändå kan man vara väldigt, väldigt dömande och hård där. Men att istället vara lite mer, jag tycker om ordet självundersöka. Alltså att vara lite nyfiken på sig själv där och inte rädd för.
Och med en grundinställning att vara rädd om.
Ja.
Inte skuldbelägga utan lägga fram och titta på och vrida och vända och så vidare. Jag sa till Gunnar igår att jag börjar känna mer och mer nästan. Men det kanske också är en konsekvens av hur det ser ut. Men inte isolering, men tillbakadrag. Just det här att vara för mycket bland för mycket folk. Och det, ja, men jag gör det och det, jag tar det där och så vidare. Att vara i sociala sammanhang som trycker på knappar så att man går in, jag överdriver kanske lite grann, och spelar roller. Mm. Jag orkar inte vara statist eller sådär längre, utan precis som du säger faktiskt, slå mig nu, att vara med sig själv. Och försöka söka det, och det behöver inte säga att man drar sig tillbaka fullt och fast, men hittar ett koncentrat på något sätt. Mm. Det är väl det som jag kanske menar i begreppet ha sig med sig. Men alltså roligt, absolut. Det är det bästa jag vet nu, att få skratta och vara med. Det kommer jag ihåg när man var liten och låg under köksbordet när pappa och hans syskon och så här. Jag kanske har nämnt det tidigare.
Ja.
Alltså mycket tokroligt. Alltså, det är bland de tryggaste stunderna jag kan tänka tillbaks på.
Ja.
Så glädjen ligger där och
ah.
lurar någonstans. Ah. Men just balansen emellan. För är det bara glädje till slut så drunknar man nog i den, tror jag.
Vet du vad, det finns ingen människa som går omkring och är glad hela tiden.
Nej.
Troligtvis överlevnadsmässigt så är de andra känslorna mer utav varningssignaler för överlevnad här. Men glädjen och intresset är ju de två liksom primära känslorna som är kanske positiva för oss. Och då de behövs också. Men ofta är det liksom, om man tänker, hur såg det ut för länge sedan? man var ute och jagade och sköt en hjort och så det var mycket liksom
faror.
Ja. Men sen så eldade man, dansade och sjöng och festade till det när man hade mat. Så att det finns liksom både i oss finns de här känslorna som vi ibland kanske har svårt att förstå nu för tiden. Vi lägger så himla stor vikt vid att vi ska vara smarta, rationella, förståndiga människor. Men ibland behöver vi mer förstå behov och känslor.
Ja, och basbehoven alltså. Sova, äta, älska. Det finns visst någonting mer. Sen så är ju mänskligheten världsmästare på. Här får man ju skilja på hastigheter geografiskt, att det händer väl lite långsammare på andra ställen. Men västvärlden framförallt skapar ju sina egna behov på något knäppt sätt alltså. Självgående bilar, snabbtåg, man kommer en timme tidigare till Göteborg. Varför då? Liksom man stressar fram sin egen undergång. Det kan man ju skratta åt, eller på säga, om man tittar på det från det hållet. Men jag kan inte låta bli att komma tillbaks till i alla fall det här med glädje också. Många tar ju på sig ett ansvar att sprida glädje. Att bidra till att andra får sig ett skratt. Och då kommer den här bilden, och den kom till mig för många år sedan. Clownen är ju liksom bilden utav glädjespridaren. Men så slog det mig också, varför har han röd näsa? Och svaret kom lika fort, jo det är bara för att man inte ska se hans ledsna ögon. För det budskapet menar jag är lika viktigt. För att kunna ta till sig glädjen på något vis. Ja, man blir ju inte bra när man tittar ut här på all snö. Ja,
nej. Och någonstans tänker jag med det här som som kanske är så mycket av hur ska jag uttrycka det här nu då? Nu blev det alldeles stockade det sig i mig. Nej, men jag tänker om du tänker behovstrappan som du var inne på tidigare här. Vi har mat, vi har husrum, vi har allting här. Sen kommer någon slags självutveckling högst upp liksom. Och det är där många utav oss kanske är. Och i vårt samhälle nu så är det ju så himla styrt utav att det är quick fix. Alltså ett nytt kök, ja då blir jag glad. Alltså om jag köper den där dyra väskan, då blir jag glad. Eller det här sminket som alla liksom pratar om, då blir jag glad. Alltså vi lever i en tillvaro där det är att man köper sig en lycka en stund där.
Kortvarig, ja, precis.
Men det är ju också spännande och lite tänka efter att var och en lite undersöker vad är liksom genuin glädje hos mig här. Det kanske var lite det Gunnar var inne på här innan med den här liksom lyckan som är att man är glad och lite tillfreds i glädjen också. Det här. Ja, jätteintressant. Man får fortsätta att undersöka känslan glädje, tänker jag.
Ja,
kan
verkligen.
Inte det vara uppgiften man har?
Det skickar du med. Ja. Men jag får bara nämna just det här känslan utav, för jag vill gärna prata frekvens. Att man är alltså i en svängning. Vi är ju fysik. Allting är ju egentligen fysik och kemi. Nu ska vi se så jag inte tappar bort mig här. I helgen med kören så kände jag starkt, till och med redan innan vi åkte, vad hoppas och önskar jag med det här? Jo, att få vara en i klangen. Och den klangen består ju just utav ljudvågor, frekvenser alltså, amplituder upp och ner. Och hittar man då en frekvens där det stämmer riktigt alltså, men man är sin egen, i en gemenskap, det tror jag är glädje.
Där
sitter så lämpligt
vi, ja, verkligen. Klangen i, hitta klangen.
Ja, ja. I sin tillvaro.
Ja, det låter väldigt bra.
Det är nästan så jag ryser. Tack för idag.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Thank you.